De som följde honom, de fick sina liv förvandlade i grunden. Och genom det här nya livet med Jesus, när de vandrade tillsammans, så fick de ett nytt sätt att tänka, förhålla sig till världen omkring dem. Ja, och så står det då om de här första kristna så småningom, berättelsen om dem i apostlarna, att de kallades för vägens folk, eller de som tillhörde den vägen. I apostlarna 2 så står det, eller i 9 och 2 så står det att Paulus, eller Saulus som han fortfarande hette, han var ute och han som fortfarande andades hot och mordlust mot alla kristna som trodde på Jesus. Och hans uppdrag var att om han fann någon som hörde till vägen, män eller kvinnor, så skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Lite längre fram, när Saulus har blivit Paulus och är i Efesus i 3 månader och förkunnar, så står det så här att en del var oemottagliga, ville inte tro utan smädade vägen inför alla de närvarande. Och ännu längre fram så berättar Paulus då, när han står inför rätta, att jag har varit dödsfiende till vägen. Jag har tagit fast både män och kvinnor och satt dem i fängelse. Ja, vägen, vägens folk, om de här första kristna då. Och vi som församling, vi får vara den här vägens folk då. Jag gillar beteckningen vägens folk om oss. Det står för att vara på vandring, att vara i rörelse, att vara på väg mot ett mål, det är att vara vägens folk. Vara rörelse, på vandring, någonstans. Jag tänker så att vägen, den fortsätter alltid någonstans. Kör jag fel, så vet vi nu som kör bil nu för tiden, att GPSen uppmanar oss, gör en U-sväng. Vänd så fort du kan. Det har ni hört när ni är ute och åker. För det finns någon som vill visa vägen. Och jag tänker ofta så här. Vi skulle behöva en GPS i våra församlingar. Som talar om när vi kör fel. Och som visar rätt väg. En sån här GPS. Ja. Eller har vi det kanske? Rent utav. Genom Bibeln, genom den heliga ande. Men vi kanske har lite svårt att lyssna, ta till oss det här och höra. Jag var på en tyst retreat här för en månad sedan. Kan jag tänka, från söndag kväll till fredag förmiddag. Tyst retreat. Vi följde bönerna, 4 nattvard och bön 4 gånger om dagen. Vi fick undervisning men vi utav präst, förkunnare. Men vi talade inte med varandra. Utan hade bara uppgift att ta till oss, lyssna in. Och då tänker man kanske innan sig. Men kära någon, hur ska man bara kunna vara tyst i en hel vecka nästan? Men upptäckten var att på något vis ändå att Gud talade. Om en det ena och en det andra. Det var så gott att få skärma av allting annat. Och bara lyssna in. Och upptäcka att det fanns så mycket här bakom. Som man kunde fokusera. Och, ja, som bara ploppade upp då. När man lugnade ner sig och inte tog till massa annat. Ja, jag tror att det finns förutsättningar för oss som Guds barn, som kristen församling, att pejla in den här GPSen, använda skriften, lyssna in anden, vad säger anden till oss, vad vill han ha att göra i vårt liv. Jag tänker så här, vägens folk, efter vägen finns det lite olika saker. Det finns viloplatser, rastplatser. Det finns mötesplatser. Det finns utsiktsplatser där vi kan återhämta oss. Och jag tänker så gott med, ja, men att det finns en rad olika saker när man får vara på väg här då. Ja, kanske någonting för oss som församling också. Viloplatser. Jag åkte från Örebro i morse. Åkte ganska tidigt och så kom det till en sån här rastplats där jag kunde få en kopp kaffe och liksom, ja, bara hämta lite energi, eller i alla fall vad det nu var för någonting jag hämtade för fortsättning. Ja, men församlingen kan vara en sån här viloplats, en rastplats där vi kan liksom pejla in lite olika saker. Mötesplatser där man möter olika människor, möter varandra. Utsiktsplatser för återhämtning. Ja, men vägen, det finns en rad olika saker här som är till för oss, som att vi kan leva ett gott liv. Men det finns också, efter vägen så finns det diken oftast. Man kan köra av vägen och man kan behöva hjälp för att komma upp på vägen igen. Ja, om vi nu är det här vägens folk och det finns en rad tillgångar för oss på olika sätt, för olika skeden i livet, så frågar jag oss, vilket är vårt uppdrag som församling efter vägen och under vägen? Det står så här i Lukas 4, så står det berättat. En ung man kommer hem på besök. Han är känd hemma. Man vet vem hans pappa är, snickaren, och hans mamma, hon som fick barn så tidigt. Ja, hur gick det till egentligen? Hon säger ju att hon aldrig har varit med någon man. Mystiskt var det, och fortfarande är något speciellt över henne. Både spännande och irriterande. Vi har aldrig riktigt kunnat förstå oss på henne efter den här märkliga händelsen. Men nu är han hemma igen, grabben. Han har blivit vuxen. Vad ska det bli utav honom? Sin vana trogen går han till synagogan på sabbaten. Han reser sig för att få läsa texten. Och så ger man honom Jesaja-bok. Och så när han slår upp den finner han det här stället där det står. Och då är det citat här från Lukas. Det står så här. Herrens ande är över mig, säger den här unga grabben ur mannen. Ty Herren har smort mig till att frambära glädjebud från fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda, ge de förtryckta frihet, förkunna ett nådens år från Herren. Det läser han här då till. Att det här uppdraget har han fått. Och vi vet ju vem det är. Det är ju Jesus själv som kommer här då. Och så vet vi att det här uppdraget som han har fått, det skickar han sen vidare till oss som församling, som Kristi kropp i världen. Han var en som är smord, stod det. Avskild på ett speciellt sätt. Fått ett identitetstecken på sin panna för att frambära glädjebud till de fattiga. Gott att få ha ett tecken på att Gud har kallat oss, smort oss, avskilt oss för ett uppdrag. Och jag tänker att det är inte alltid det syns på oss, men det finns ändå ett tecken. När jag kikar på en hundring här och tittar liksom, så finns det ett litet tecken bakom här som man vanligtvis inte ser. Men om man håller mot ljuset så ser man. Och då är ett tecken på att det är äkta det här. Det är guld, det är äkta. Det här tecknet. Så tänker jag om oss som tronsfolk. Det finns ett tecken. Det kanske inte alltid lyser om det. Men det här, jag brukar säga, när vi döps, då tar vi på oss den här vattenstämpeln att jag tillhör honom. Jag är avskild tillhörighet till Jesus Kristus. Vi som församling får bära, och som enskilda får bära det här tecknet på den här stämpeln som han har satt på oss, att vi är avskilda smord av honom. Uppdraget, han var sänd att förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda, ge de förtryckta frihet. Vilken härlig utmaning. Att förkunna ett nådens år från Herren. I Nya testamentet så används grekiska ordet ekklesia om de kristna. De betraktas som Guds folk, den nya Guds församling som kommer till genom Kristus. Och så står det så här om det här folket, Guds folket. Sannerligen jag säger det, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större, till jag går till Fadern. Vi, Guds folk, församlingen, vägens folk, vi är hans verk, skapad genom Kristus Jesus, till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Församlingen, vi är Kristi kropp på jorden. Vi har det här uppdraget som han fick och som han läste om när han kom till synagogan. Och när jag tänker på er här så tänker jag, ja, Mölndal, bygden här med omnejd. Er kallelse, ert uppdrag, det är att vara Kristi kropp här då. Och så tänker jag ofta så här om församlingar. Vilken bild ger vi utav kroppen till människorna runt omkring? Jag jobbar just nu med, eller jag reser mycket i församlingar. Jag jobbar just nu med en församling som har riktigt struligt för att de är så osams. I församlingen. Och jag sa till dem nu senast, ja men vad ger ni för bild utav Kristi kropp genom att hålla på så här? Att förtala varandra och vara osam. Ni ger ju en bild av en sjuk kropp. Församlingen, Kristi kropp på jorden här, nu och i omgivningen här. Och när Bibeln beskriver församlingen så sker det ju i form av många olika bilder. Många olika vackra bilder. Det är bruden, det är Kristi kropp, och det är en gemenskap samlad kring Jesus som Herre och Frälsare. Och sen tänker jag så här då, när vi ser oss runt omkring, det är inte alltid som vi tycker att de här vackra bilderna stämmer med vår erfarenhet av att vara församling. Det finns ju en dubbelhet i det här. Därför att vi som församling består av ofullkomliga människor. Människor med brister, trasiga människor. Så tänker jag också så här, när vi ser då liksom ofullkomligheten och trasigheten som finns. Ja, men då kanske det ändå är lätt att identifiera sig med församlingen. Man kan känna igen sig i personligen när vi ser att det är människor som har det på det här sättet. Ja, det är vårt uppdrag då. Förkunna nådens år från Herren. Befrielse för de fångna, syn för de blinda. Ja, då kommer vi till nästa ord då, som ni skulle kunna hänga upp det på. Och det är det med pussel. Ett pussel har oftast en hel bild, men består utav många olika bitar. Min yngsta son, 22 år, han kom hem från Australien här i februari. Han var där ett halvår. Och jag vet inte vad som hade hänt med honom, men då i alla fall så tog han fram ur garderoben pussel med 3000 bitar och sa, pappa, nu ska vi lägga pussel här. Så vi fick röja av vardagsbordet och stora bordet och fick vara där i några veckor. Ingenting annat kunde hända där. Tömma upp alla de här bitarna. Och så ser man, det var vatten och det var himmel och det var gräs och det var träd. Men hur ska vi få ihop detta då? Och vi stod där, han och jag. Och han hade mer tålamod än jag. Men det kom dit några bitar varje dag. Och så framträdde en tydligare och tydligare bild utav vad det var det här då. Och tänka, alla de här bitarna, de behövdes för att den här vackra bilden skulle framstå. Utan att bitarna hakar i varandra så blev det en enda stor röra. Men med rätt pusselbit på rätt plats blir bilden som pussel ska ge tydlig och vacker. Då tänker jag så här. Ja, det var faktiskt så här. När vi skulle, den sista biten fattades när vi lade pusslet. Typiskt. Det var en pusselbit som hade försvunnit någonstans. Jag vet inte vart. Men det visar ändå att alla behövs, tänker jag, för att den sanna, den fina, den vackra bilden ska framstå. Församlingen består av ofullkomliga, krokiga pusselbitar, vi. Men i all vår ofullkomlighet, när vi krokar i varandra, stöder och kompletterar varandra och rätt pusselbit på rätt plats, då framkommer en tydlig, vacker bild. Bilden av Kristus, Kristi kropp. Visst är det fantastiskt att tänka att vi får vara det. Och vi har alla en liten bit att ge till den här bilden. Gud har i alla församlingar vävt in bilden av sig själv. Men också benägenhet att växa, bli fler. Därför att liv vill förmedlas. Och nyckelfrågan i varje församling är ju ändå så här. Hur kan vi förlösa den potential som Gud lagt ner i vår församling? Ja, vad uttrycker vi när vi är tillsammans? Så hur uttrycker vi den här församlingslivet? I Apostlagärningarna står det så här att vår gemenskap om den första kristna församlingen består i apostlarnas undervisning, den inbördes hjälpen, brödbrytandet, bönerna och evangelisationen. Här har vi några olika som definierar och gör att en församling är en församling. Undervisningen, inbördeshjälpen, nattvarden, bönerna och evangelisation där vi berättar för andra. Församlingen utgörs av alla som bejakat Guds kallelse till tro, dop, lärjungaskap och därmed hör Kristus till. Och bara det att församlingen finns blir ett synligt tecken på Guds rike i världen och ett redskap för det här riket. Församlingen har alltså en dubbel sändning, både att vara och att göra. Och hela tiden utgör den helige ande stödet, både för existens och för funktionen. Därför finns det gemensamt liv i församlingen. Och sen fornkyrkans tid har det beskrivits med tre olika bibliska begrepp. Det handlar om gemenskap, vittnesbörd och tjänst. Gemenskap, vittnesbörd, tjänst. Och församlingens liv kommer då till uttryck i lite olika gemensamma saker. Vi firar gudstjänst ihop. Vi har gemensamma praktiker om ekonomi och moral. Och det här varierar kanske från tid till tid. Men här pulserar ett andligt liv och under skiftande yttre förutsättningar. Men församlingens liv är gemenskap. Det är vittnesbörd. Det är tjänst. Och så formar vi någonting gott tillsammans. Vi firar gudstjänst ihop. Vi förvaltar någonting tillsammans. Och vi lever ett liv utav, präglat av Kristus. Ja, i det här bibelordet från Lukas nu då, så frågar vi, ja men varför finns vi till då? Ja, det framkom ur den här texten som Jesus lärde i synagogan. Uppdraget, glädjebud till de fattiga. Och då frågar vi oss, var i består fattigdom idag? I Göteborg, Mölndal, finns det fattigdom här? Min erfarenhet som lever i Örebro nu, en ganska hyfsad stad med, och en kyrka mitt i stan. Varje vecka så kommer in människor till våran expedition och snackar på. Vi får föra med till ICA-affären och köpa matkassar. Vi får föra med till bra begagnat och hjälpa folk att få möbler. Ja, men det finns en fattigdom rent praktiskt också i Sverige som man som församling kan vara med och hjälpa till med. Att vara glädjebud till den fattiga. Men det är också fråga om, kan vara kvalitetstid. Det kan vara relationer det handlar om. Som är en fattigdom i dagens Sverige. Där vi som församling verkligen har någonting att bjuda på. Glädjebud för de fattiga. Ett uppdrag för oss idag. Möta fattigdomen, tomheten som finns. Befrielse för de fångna. Ja, det finns mycket fångenskap också. Vi har under sista, kan säga, 2 åren. Du mötte några av våra nykristna i vår församling. Ett antal människor som har närmat sig församlingen och några har kommit till tro. Som har ett kriminellt förflutet. Genom kriminella revansch i samhället. Man vill liksom komma till ett nytt liv. Där finns en fångenskap. Då. Och en av våra fängelsepastorer som är också pastor i vår kyrka. Hon berättar häromdagen då att jag berättar hela tiden om vad som händer i vår församling. När de här människorna som har kommit in. Hon berättar innanför fängelset. Kumla fängelse. Så berättar hon att ja, men det här händer ju med våra. Att människor kommer till tro, människor som har suttit fast och har ett kriminellt förflutet. Och så säger fångarna på sig, ja men vi ska komma till den kyrkan bara vi kommer ut, säger han. Så jag tänker, ja, vi kommer att överösas utav människor som har ett kriminellt förflutet. Ja men, det, befrielse för fångna. Och vi har ett antal människor som har suttit fast med droger av olika slag. Men som har sitt starkt vittnesbörd om nu liksom att mötet med Jesus har gjort att jag har blivit fri. Det finns fångenskap i laster, olika beroenden, destruktiva vanor. Men mötet med Jesus. Och det här, det är ju det vi har att komma med. Möta människor med Jesus. Och det är så gott att höra vittnesbördet av människor som säger, ja. Vi döpte 6 stycken här på första söndagen i april var det väl. Men av de som är döpt i år är det 4 stycken som liksom har kommit från den här världen med ett, ja, väldigt tufft förflutet. Och då var det en ung fru som sa så här att för pastorn frågade, ja men hur har det här gått till? Och då sa hon så här, när jag såg vad som hände med min pappa när han blev frälst, såg förändringen i hans liv, då tänkte jag, då måste jag ta reda på vad handlar det här egentligen om? Så har han gått alfa här under vintern. Och så kommit till beslut då. Och pappan hade ju också ett förflutet i det här då. Befrielse för de fångna. Det är vårt uppdrag att komma med. Syn för de blinda. Ja. Och då tänker jag, det handlar inte bara om fysisk blindhet här. Utan att uppmärksamma varandra, få oss att se vad verkligen Gud gör i enskilda människors liv. Öppna varandra. Jag brukar ofta be den här bönen, öppna mina ögon så jag ser, öppna mina öron så jag hör, för att kunna liksom ta in signaler och för att se vilka behoven är. Vad så intressant här, de tog studenten i Örebro här i fredags då, och drygt 3000 ungdomar som gick ut. Och ni vet hur det går till, likant med ett förfärligt, eller förfärligt, men en massa liv på stad. Och, så här, och sen fester på kvällen. Då har vi gjort så här från vår kyrka. Att vi är ute på natten, precis där studenterna samlas så småningom på natten. Så får vi, står vi där och bjuder på korv. Korv och vatten. Varm korv och så vatten och dricka då. Det har vi gjort i 3 år nu då. Och jag har varit med alla år. Jag tycker det är så roligt då. Och det första som händer är att de undrar. Vad gör ni det här för? Var kommer ni ifrån? Och så har vi skylt. Det står i manuskyrkan på det. Och jag gjorde ingenting annat än bara förklara vad det är att vem Jesus är. Förklara kristen tro i flera timmar mitt i natten här. Och tänkte, härligt att möta liksom de här frågorna och bombardemanget. Och liksom ändå kunna få stå där och förklara vem Jesus är. Och vad är det för skillnad på det här, på vår tro och på andra religioner och allt detta. Och jag tänker, ja men här är unga människor som redan sitter fast i olika saker som de behöver befrias från och uppleva en frihet ifrån det förtryck som de har hamnat i. Och vad är då allt detta? Församlingen så... Ja, men jag tänker, det människor möter är väl det som Bibeln säger då, ett nådens år. Det blir ett nådens år att få möta ett gott, sunt evangelium. Och jag tänker, ja, men vad innebär ett nådens år för människor här i Mölndal? Ja, det kan ni grubbla på. Ibland frågar man sig, vad rör det här mig? Man möter församlingar och tycker att det får styrelsen göra. Det får andra göra. Men jag tar det lugnt. Vad rör allt det här mig? Förmodligen har du ett antal elektriska apparater hemma av något slag. Och nu kommer vi till det tredje. Det här då. Standby-läge. Det går åt mindre energi om man trycker på den här knappen så att standby-läget då i tvn eller datorn eller vad det är. Men då finns inte kraft att visa bilden. Då finns inte kraften att plocka fram texten. Då finns inte kraften att spela musiken eller vad du är för elektrisk apparat du har då. Och då hoppas jag att det är så här att du inte i ditt kristna liv har tryckt på knappen standby-läge. Det finns en annan knapp, on, på. Och då vill jag utmana oss alla att i vårt församlingsengagemang, i vårt kristna liv, liksom trycka på on-knappen. Jag har blivit förvånad över, eller jag kan säga så här, folk, en del har sagt så här, ja men hur orkar du? Du är ju i alla fall 66 år, hur orkar du nu vara med ungdomarna på nätterna? Hur orkar du engagera dig? Jag har upptäckt en hemlighet. Det finns en energi, det finns en tillfredsställelse i att vara påkopplad. Det ger så mycket att vara med, att vara påkopplad i engagemanget, i mötet med människor. Att hela tiden möta min tro. Jag måste ju tänka efter, vad står jag för? Det är inte bara att forsa med här i någon slags läge bara, utan ja, men jag får ju chansen att både för andra och för mig själv liksom argumentera och tänka efter. Vad står min tro för? Vad är det att vara Jesu vän? Att bli beroende av honom. Jag säger så här, det finns en energi, det finns en kraft i att vara påkopplad. Visst är det tärande, visst blir man trött, men det är väldigt mycket närande också för mitt kristna liv och för min personlighet överhuvudtaget. Och jag skulle vilja inbjuda dig personligen nu att vara med i uppdraget att förkunna befrielse från fångna, syn för de blinda, ge dem förtryckta frihet och på det sättet förkunna ett nådens år från Herren. Koppla på GPSen så att du kommer rätt med ditt församlingsengagemang. Tänk efter vilken pusselbit du har att bidra med. Kroka i den med de andra här så att bilden av Kristi kropp blir tydlig också här. Och tryck inte på standby-knappen utan tryck på on-knappen. Det är min uppmaning till er i församlingen här idag. Så ska vi be tillsammans. Och vi får chans att samtala också vid kyrkkaffet sen. Herre Jesus, tack att vi får vara en vägens folk. Vi vet att vägen leder någonstans och det finns mycket efter den här vägen som hjälper oss, som uppmuntrar oss på olika sätt. Nu vill jag be för församlingen som möts här i den här kyrkan att de på ett tydligt sätt skulle kunna spegla din kropp här i samhället, här i stan, Herre. Och jag ber för varje enskild medlem som finns, var och en som kommer hit för att fira gudstjänst och möts här på olika sätt, Herre. Att mötet med dig skulle bli så att det ger så mycket glädje och energi som man vill vara med och ge sitt bidrag på det sättet, Herre. Välsigna dem rikligen, var och en, far. Vi ber. Amen.